Välkommen till Hokus Pokus, podden som handlar om allt mellan himmel och jord. Här berör vi spirituell och okult kuriosa. Jag som driver programmet heter Alma Wolf och tillsammans med Alexander Oldin som klipper och redigerar så driver vi just Hokus Pokus. Vill man veta mer kan man gå in på www.frustorm.se eller på Instagram frustorm_.
Idag är vi inte med någon, utan idag är det faktiskt bara du och jag.
Ja.
Och du är?
Alexander Oldin.
Mannen bakom kulisserna.
Ja.
Jag undrar hur många som går och funderar kring dig, eller inte gör det. Men nu är det här.
Mm. Vi ser att det går.
Mm, så är det spännande. Känns det nervöst?
Ja.
För nu är det på denna sidan. Jag tycker det är skitkul, fast jag gillar att göra folk obekväma.
Jag har varit på bild och varit med i inspelningar innan och det känns alltid konstigt.
Haha.
Tack.
Men vem är du då? Förutom att du är Alexander Oldin, som för övrigt kallas för Alle ganska ofta i detta hushållet.
Vem är jag?
Ja, vem fan är
det? Vem är jag med?
Ska jag ge min bild av det?
Det är nog lättast.
Eller för typ så att det blir relevant för den som hör utifrån. Så är du dels självklart den som typ klipper och klistrar och redigerar. Du är den som typ kommer på roliga tekniska grejer. Men sen är du också egentligen mycket mer delaktig i det, för att jag typ drog in dig i detta lite grann när vi väl startar vår resa. Så att du är ändå mycket mer medial än vad du gör sken av eller vad folk ens känner till. Sen är du inte kanske typ så här ett medium som går runt och spår folk.
Nej,
jävla intuition.
Jag är uppväxt med i alla fall både en mamma och en mormor som alltid har varit medial av sig och pratat om det.
Just det.
Men jag har inte haft någon direkt fokus på det själv.
Men du har ändå haft det omkring dig hela tiden.
Jag har haft det omkring mig hela tiden. Men det är ingenting jag har lärt mig att använda riktigt.
Nej, kanske bara ingått i vardagen.
Jag är van vid det men aldrig hållit på med det själv. Så kan man nästan säga.
Ja, bra beskrivning. Sen tänker jag också på din mamma, för hon har ju värsta hälsohiset och grejer ju. Det har nog ändå gjort mycket. Alltså att växa upp där och vara där omkring hela tiden.
Mm. Ja, men jag har alltid varit omgiven av det. Och det märker jag av nu sen vi träffades att jag har min intuition. Men jag kan inte tyda den. Absolut inte.
Ja, men jag tror sånt kommer i tider. Alltså typ lite som ebb och flod. Det kommer i vågor. Sen tror jag att vi är egentligen mer intuitiva än vad vi människor överlag ger oss cred för att vi gör det så automatiskt. Så att vi inte ens tänker på eller sätter grejer i fack. Vad gjorde jag nu eller vad tänkte jag nu? Det bara är.
Alltså jag borde lära mig använda det. Det är så många gånger jag får en magkänsla. Bryr mig inte om den. Sen efteråt kan jag känna bara att nej, men jag visste ju det där.
Jag bara tänker på alla situationer jag har haft. Som jag har typ kastat mig in i situationer. Som du bara, ja men jag stöttar dig och peppar dig. Och sen när det går åt helvete så säger du, ja alltså egentligen kände jag på mig att den här situationen. Jag bara, motherfucker.
Alltså. Det är det jag menar med just att jag måste lära mig.
Och du bara, men du var ju så glad.
Jag måste lära mig att använda det. Vad är magkänsla och... Ja, inte.
Ja, men ja, fast jag tror magkänsla alltid är i mer eller mindre utsträckning. Men egentligen är detta ett skitbra poäng att ta upp, för att det överlappar lite grann i ämnet jag hade tänkt att vi skulle ta upp idag. Och det är just det här med att kommunicera och att lära känna och vad är dåligt, vad är positivt, vad ska man faktiskt se? Alltså vi har ju pratat jättemycket om elefanten i rummet, och det här är ju egentligen lite elefanten i rummet om man tänker efter.
Kommunikation.
Ja. Ja, och även kommunicera med sig själv, inte bara folk omkring sig. Faktiskt. Ja, men ja, om man bara så snubblar in på typ ämnet vi skulle in på, så är det just det här med kommunikation och smärta. För jag tycker de hänger ihop. Alltså typ grejer som är jobbiga i våra liv eller i samhället. Jag vet inte om jag ska typ så här dra det över en gräns av att det bara är svenskt eller om det är bara allmänt, men att smärta av lag pratar man inte om. Man pratar inte om grejer som är jobbiga. Man kommunicerar inte om grejer som är obekväma. Och det är nog nästan likadant som med hela den intuitiva förmågan. Att många inte känner efter i den.
Jag tror det är väldigt svenskt framförallt.
Yeah.
Att inte prata om saker.
Skönt att du sa det.
Jag kan ta det.
Jo, men det. Ja, faktiskt. För att jag är ju uppväxt på ett väldigt osvenskt vis. Och du är uppväxt på ett väldigt svenskt vis.
Mm.
Du har ju fått en helt annan inblick av den svenska kulturen och kutymen. Och vad man gör och inte gör. Och det är ju verkligen, utan att liksom hänga ut någon eller göra det jobbigt så. Nu ska vi vara lite svenska där. Men du är uppväxt på ett sätt där man inte pratar om grejer.
Ja.
Vilket är rätt intressant med tanke på att ni ändå haft så mycket okult och alternativt och hälsofrämjande. Och, fan, inte.
Men det, jag tycker väl det är så överlag egentligen. För även med goda vänner och sådär. Överallt omkring egentligen. Alltså folk pratar. Så jättedjupt är det egentligen inte.
Nej.
Man kan gå in på djupa saker men inte till roten och allting.
Inte på sig själv kanske.
Absolut alltså, inte.
Opersonligt perspektiv.
Men så kan det nog vara.
Och kanske man tar upp det först när det väl händer något som man verkligen bara, okej, den här var skitjobbig. Vad hade jag gjort här? Vad tycker andra de skulle gjort och så vidare? Det kanske bara det man tar upp det.
Men det är lite som med barnen. När det väl gått för långt, då pratar man om det. Men lite så.
Ja.
Men för det, nej, absolut nej. Inte.
Nej, och det är också intressant för att det finns ju stora, stora nackdelar med att inte prata om grejer, såklart. Alltså det ser vi ju nu i vuxen ålder, hur det hinner i kappen. Grejer som man inte pratar om ända sedan barnsben, när man bara petar undan. Om man sopar grejer under mattan så tror man att det försvinner, men även i vuxen ålder så hinner det i kappen.
Mm.
Och jag kan tycka att det är så jävla viktigt bara för att man får ett sorts avslut eller en större förståelse till grejer. För jag är en sån som typ, om jag inte får svar på en situation som jag tycker är jobbig, så kan jag, alltså jag kan älta det i 100 jävla år. Och sen får jag äntligen svar på det i efterhand och bara, jaha, var det därför? Eller det hängde ihop med det?
Men jag är väl en ältare av mig också.
Jag förstår. Alltså, jag är väl...
Men just det, man kan gå runt och grubbla på något hur länge som helst. Jag ser inte riktigt samma sak.
Fast det stör, verkar inte störa dig lika mycket. Det kanske är för att du är mer van vid att fortsätta grubblandet.
Men det kan vara. Ja, det kan nog vara. Det stör mig inte lika mycket som det stör dig.
Nej, jag blir helt... Jag blir sur.
Ja, det påverkar dig mycket mer att inte få reda på någonting än vad det påverkar mig någonting.
Ja, exakt så. Alltså, och grejen är för att, det har vi också pratat om, att det finns situationer där man har bara sin egen faktor att gå efter. Man samlar ihop sin lilla så. Ja, men det här vet jag.
Mm.
Och sen börjar hjärnan spira och då lägger man bara fram den fakta man själv har. Och det slutar med att det blir en felaktig bild av det. Typ som att jag kan få för mig att nej, men den här personen tycker inte om mig. Men det visar sig att den personen har inte ens tänkt någonting kring mig, utan de har sin egen skit och givetvis har de grävt undan och inte vill prata om. Men eftersom det var det enda fakta ni hade gå efter, så är det bara det jag har gå efter.
Den biten jag tänker mig är jävligt frustrerande för din del.
Mm.
Att du tänker så mycket på allt.
Mm.
Men jag, som du säger, jag tror i många fall tänker inte motparten. Har ingen tanke om saken överhuvudtaget.
Nej, men det stämmer. Och det är inte för att dumförklara folk. Utan jag tror att, precis som du säger, folk tänker inte så mycket på den biten.
Nej.
Och vi är inte så breda i vårt sätt att tänka idag i dagens samhälle. För att jag tror det är sett med så mycket annat intryck och grejer som ska göras. Och allt annat som upptar vår tid. Men kommunikation och smärta, jag är en sån som tänker som sagt, va? Så att jag snubblar ju över information och jag gräver i information. Och nu har jag hittat lite så här punkter som jag tänker kring. Jag vet, vi tog upp det här med typ smärta.
Mm.
Att folk tycker smärta är skitjobbigt. Alltså att man egentligen inte lär sig hantera smärta. Och det tycker jag också är fascinerande med dig, för att du är en sån som blir fascinerad av smärta.
Ja.
Typ, wow, varför gjorde detta ont? Istället för bara, fy fan, det här gör ont, ta bort det. Och det är också en intressant grej att tänka kring, för jag tror det är rätt sätt att tänka, wow, varför gör detta ont?
Mm.
Istället för panika och bara springa från det. Så det tycker jag är fascinerande, för jag minns första gången du fick ont av någonting. Jag tror jag hittade någon punkt på ditt lår eller någonting när jag på en massage. Och din reaktion var, wow! Och jag bara... Det var inte en vanlig reaktion. Jag tyckte det var skitkul. Så du hanterar ju smärta på ett annat sätt. Så
ja.
Vad tänker du när du har ont?
jag petar på det.
Ja, just det.
Men det är lite så. Men har du ändå, du har sett mig ha, vad ska man säga, ont på grund av skador. Och du har sett mig ha ont av tandvärk, liksom.
Mm.
Tandvärksmärtan var ju helt ny för mig för bara en månad sedan. Och den kan jag inte hantera.
Nej, men det kan inte många, för det är ute på nerv.
Den har du varnat om i förväg.
Mm.
Men är det någonting som... Jag har ont i nacken. Jag har ett lite sår på handen. Eller... Jag har jättemånga ärr på kroppen.
Mm.
Av dumma skador.
Mm.
Och så pillar man på sårskorpor. Mm. Och petar för att det är ont.
Men det är alltså intressant. För det här kan ju de flesta känna igen sig i. Det här med att pilla sårskorpor när man var barn. Alltså det är ändå någonting som gör ont. Men ändå är vi på där och petar.
Mm.
Och jag undrar om det är för att man gör det för att egentligen hela tiden få en feedback. Var är vi i processen? Eller varför gör detta ont? Och också kanske någonstans är det ett kontrollerat ont. Så då är det fine. Om man utsätter sig själv för smärta än om det är ofrivillig smärta. Det är en jävla skillnad.
Det är en väldig skillnad. Det är definitivt.
Typ som att pirsa sig. Det är man ju fine med. Eller gadda sig.
Mm.
Och det vet man kommer göra ont. Men ändå gör man det.
Nu är bara så här, om jag har ont, men säg punkt på handen eller vad som helst. Mm. Jag vet att om jag petar på det, gör det ont.
Mm.
Men i mitt dumma jag, eller vad det kallar, då kan det vara så här, gör det fortfarande ont?
Ja, exakt.
Så petar man lite till. Gör det mer ont? Petar lite till. Gör det mindre ont? Petar lite till.
Ja, exakt så. Och om man då jämför det med typ att tatuera sig, och sen vad du ställer inför ett blodprov, eller sprutor.
Mm.
Och det är ju inte frivilligt. Och det är genast en ångest kring det. Och det måste ju ha att göra med att man inte känner att man har kontroll.
Det kan nog vara.
Blodprov
och allt sånt, det tycker jag är skitjobbigt.
Mm.
Det tycker jag är fruktansvärt.
Ja, och ändå kan du gå och peta på någonting som gör ont.
Det är väldigt märkligt.
Mm. Och jag tror det har med kontroll att göra.
Jag fick inte bedömning hos tandläkaren på jag vet inte hur många år för att jag inte vågat ta sprutan.
Mm.
Men har jag ont någonstans i munnen, kan jag peta på det.
Men det är helt intressant.
Det är konstigt.
Mm.
Och det är ingen sån här masochisker heller att jag tycker om när det är ont.
Nej, för det hade man ju letat efter större och värre grejer.
Det är ingen sån grej alls. Det är någon konstig fascination med känslor nästan.
Mm.
Det behöver inte vara att det är ont, det är bara känslor.
Men det är ett sätt att kolla, var är vi i smärtprocessen?
Ja, men det är samma som... handen, efter jag bröt den.
Mm.
Det är ju inte ont där, men det är lite så här pirrigt när man rör där.
Mm.
Och det kan jag också pilla på, precis som om det är någonting annat som gör ont.
Ja.
Det är bara uppirrad fortfarande.
För att det är en kontrollerad smärta. Mm. Alltså det är ändå, det gör ont eller obehagligt, men det är nog inte tillräckligt för att kasta en över den kanten.
Nej.
Så man står ut med det.
Sen har jag en hög smärttröskel, så
antagligen...
Så pilla mer vad jag borde.
Jo, det är inte heller bra egentligen att ha för hög smärttröskel. För att just vad jag läste om att smärta är ju ett sätt för vår kropp att förstå att någonting är fel i miljöväg. Alltså att vi har, när vi får ont så är det för att vi är i fel miljö eller någonting är fel. Det är ett signalement. Det är egentligen en kommunikativ förmåga från kroppen till oss att fatta. Jag tänkte på det, för jag såg någonstans som att de hade gjort en sån här forskning på Carolina Reaper och smärta.
Mm.
Carolina Reaper är ju den starkaste chilin som finns. Och tydligen reagerar vår hud som ett fejkat trauma när vi utsätter oss för det. Så typ gnuggar man Carolina Reaper till exempel på ett område där vi har smärta, så kommer kroppen hellre ta över eller ta in de impulserna från den brännande känslan av Reapern. Men det gör också att den släpper smärtan som är den egentliga smärtan. Alltså, där vi har ont annars.
Det är skithäftigt.
Ja, det är en cool forskning och det är ett coolt sätt att lindra. Det finns ju skitmånga sådana lotions med chili.
Mm.
Och det är för att man inducerar, vad heter det på svenska? Man introducerar, man startar en vald smärta istället.
Mm. Ja.
Så det är som en smärtlindring från den riktiga smärtan och det är en kontrollerad smärta. Och vi väljer att utsätta oss för det. Vi är beredda på vad som kommer att kännas och vad de kommer att göra. Och vi vet att det inte är någon fara och därför kan vi stå ut med det. Typ alla
det är intressant.
Alla har vi käkat en skitstark maträtt där de bara, holy fuck, det brinner i min mun.
Ja.
Och vi har en viss panik över det, men vi vet också om, vi kommer inte dö av detta. Det här är ingen riktig skada. Vi har inte ont någonstans av det egentligen. Den är rätt häftig.
Jag undrar hur tystare, alltså hur många skor vill man kan använda sig av?
Men det finns det också forskning på, det var väl olika beroende på vilken hudtyp man hade, har jag för mig. Jag ska se
om det är lite för chilisorterna mäts i skovill. Men det råa ämnet som gör att det är starkt heter kapacin eller
ja,
sånt.
Ja.
Och jag för mig att Reapern ligger väl på 2 miljoner ungefär. Och kapacin motsvarande 16 miljoner skovill.
Mm.
Har jag för mig att lägger du det på huden så dör huden.
Ja, men det kan det vara för närvändarna inte klarar ja. Det. Yep.
Så jag undrar, var går den gränsen?
Don't even try it.
Carolina Reaper på huden till exempel, det bränner inte. På mig gör det inte.
Du är konstig.
Jag har ätit en Reaper,
ja.
Eller en halv.
Men det ska bränna egentligen.
Det brände när man åt den. Men...
Nej, det ska bränna på huden också.
Aha. Det kommer inte att göra.
Det har vi det här med smartfusken.
Nej,
nej. Sen fanns det en forskning, det vet jag vi pratade om här en veckan. BDSM-forskning,
mm.
där man hade en smiskterapi. Om det var på 21 dagar den också. Där man utsatte personer för smisk med olika tillhyggen i 21 dagar. Och att man kunde se rent alltså typ resultat där deras dopamin hade ökat, deras smärtlinje hade ökat, men framförallt gjorde man detta mot en depression. Så att man, kroppen hade reagerat på smärtan och insett att det här är något som återkommer, så att den hade börjat kicka in sina depåer på vårt välbefinnande och oxytocin, och man får typ ett rys efter varje behandling. Och det slutade med att de faktiskt gör stora förändringar på depression bland annat.
Det är skithäftigt.
Visst är det?
Det är skithäftigt.
Och det funkar likadant som kryoteknik också. För att vid kryoteknik då ska man utsätta sig för kyla som är extrem i kortare tider.
Mm.
Och då får ju vår kropp en chock. Men så fort chocken har lagt sig så reagerar kroppen med att okej, här är något som händer, ett induced trauma liksom. Och då kickar den in sina liksom soldater på allt vad den kan. Allt från oxytocin till med bra hormoner och typ vi blir antiinflammatoriska. Det är också ascoolt. Så att kroppen kickar in vad den har att ge som ett miniapotek. Och det är för att vi har valt att sätta dit ett kontrollerat trauma.
Det är skithäftigt.
Det är ascoolt. Så vi har typ en depå vi kan ta av genom att utsätta oss för en falsk trauma eller falsk smärta som kroppen bara inte kan urskilja det. För att det är ändå fortfarande samma smärta ju.
Ja.
Så då går den in och skickar in vad den behöver för att fixa. Och då, i och med det så är det sån hög dos att då botar man det andra. Som egentligen har grunden till det.
Så när jag petar på någonting som är ont är det egentligen för att känna.
Ja, lite så här. Det kan ha med feedback och jag också, ja. För att du vill avgöra var du är någonstans i smärtan.
Fan, jag kommer bara fundera på det lite här.
Det är skithäftigt.
Det är skithäftigt.
Mm. Så det är med smärta, och sen har vi det här med dopamin har vi pratat mycket om. Och jag vet, jag nämnde typ för våra lyssnare också att jag hade gjort en social media detox. Jag tror du var med på den, va?
Ja, typ. Jag gick in och misstag några gånger.
Ja men precis. Mm. Men att man detoxade och det var asjobbigt. Men att när man har rensat det så har man en lägre behov av dopamin. För att vi utsätter oss hela tiden för dopamin utan att veta om det. Men vi gör det som små missbrukarrotter.
Jag tyckte inte det experimentet var jobbigt alls.
Inte?
Det enda som var jobbigt var att jag gick in där av misstag ibland. Och då insåg jag vilken vana det är att gå in där när man inte har något annat att göra.
Ja.
Men annars tyckte jag det gjorde varken till eller ifrån just att vara utan sociala medier.
Det är nog så intressant. För det finns ju större experiment där man tar bort allt.
Eftersom vi inte tog bort kommunikationen.
Mm.
Man kunde ju fortfarande skriva till.
Precis.
Men genom Messenger eller sms.
Mm.
Då tyckte jag inte var någon fara.
Mm. Men för det är också en sån. Det gränsar ju till visst man tar bort dopamin. Men man tar så bort fler väsentliga bitar.
Mm. Ja, men ta bort kommunikationen helt. Den hade varit skitjobbig.
Mm. Ja, men det kan jag tänka mig. Men av många anledningar.
Mm.
Men det som är intressant är att vi sänker vårt behov av dopamin då. Och då räcker det med mindre mängd dopamin nästa gång vi behöver nyttja det. Det är ganska coolt. Alltså man har en tolerans mot dopamin efter ett tag, och då behöver man öka dosen hela tiden.
Ja.
Så man då rensar kroppen på det, så att säga. Och det är samma sak med smärta.
Sen har jag märkt att efter det här experimentet så är jag allmänhet inre. Efter det här experimentet så är jag inne mindre på sociala medier.
Nej, men samma här.
Lite för att jag gömde appen. Jag har varken Instagram eller Facebook på min startskärm.
Så man inte ser den, nej.
Utan den ligger, jag måste scrolla några gånger för att hitta den.
Mm. Ja, men jag vill den. Jag tappar en hel del av frustorn.
Och bara den lilla grejen gjorde att jag inte inne lika ofta.
Nej.
Ja, för att man hinner tänka efter innan man går in där.
Ja, men ja. Och jag tror också att i blandningen av det här med dopaminbehovet vi har idag, så kan det också spä på hela okommunikationen. Alltså att vi inte kommunicerar med varandra. Särskilt familjer som kanske inte är vana vid att prata alls.
Mm.
Det spär nu på det ännu mer.
Man gömmer sig i något annat utlopp än att ta hand om saker.
Och det är för att vi inte tycker om att vara i något obekvämt. Alltså,
vilket är självklart.
Om jobbigt. Ja. Alltså om det är en situation eller en fysisk smärta, så bara nej, det här vill vi inte vara med om, och då har vi lärt oss att ta till dopamin. Om det så är umgås med någon, om det så är gräva ner sig i jobb, käka någonting, dricka någonting, använda knark. Alltså det, ja, möjligheterna är oändliga liksom.
Mm.
Och det angränsar lite grann på det här med shadow work också. För att vi är så kassa i Sverige med att ta itu med våra mörka sidor. Vi bara gräver undan dem. Men
ända sedan i avsnittet så är jag mer intresserad av att ta hand om det.
Mm.
För det finns inget negativt egentligen att ta hand om. Nej. Det är bara tvärtom.
Precis.
Jag vill bara lära känna mig själv mer egentligen. Mm.
Och det är samma grej när vi pratar om det här med att inducera egen smärta. Alltså självvald smärta.
Mm.
Vi är medvetna om den och vi går in i den för att vi vet att vi har kontroll över den egentligen. Jag känner att shadow work är typ samma grej. Och jag hade velat utmana de flesta till att hitta någonting som gör oss obekväma. Och bara stanna i det. Inte länge, men bara stanna i det.
No.
Typ så här, ja, fan ska vi ta för exempel, men typ man kanske tycker det är jobbigt att konfronteras, men bara stanna i själva konfrontationen och inte fly från den. Eller man kanske tycker det är jobbigt att stå på en viss plats. Eller ja, men jag vet så här, jag har en kund som hatar kyla fullständigt, hon blir typ arg av kyla, men bara stanna i den en liten stund.
No.
För att någonstans känna att dels har vi kontroll över det, och dels kan vi räkna av att okej, jag dog faktiskt inte. Och sen också har vi kontrollen över det.
Men det där är skitviktigt. Det är samma som vi har pratat om innan just där. Jag har skitlätt för att få ångest. Och bara hamna i något sorts, jag vet inte, man går någon som ekonomiskt.
Mm.
Elräkningen dyrar nu, det är det för alla.
Mm.
Jag har skitlätt för att fastna i det. Fan, vi har inga pengar.
Mm.
Vad ska vi göra åt detta? Och bla 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 bla. Sen gräver man ner sig i ångesten.
Ja, för den är jobbig.
Ja.
Och du har ingen kontroll över den.
Absolut ingen kontroll alls. Men framförallt det du lärde mig. Och just tänka det här. Kan jag göra någonting åt detta just nu? Nej.
Nej.
Absolut inte.
Det är vad det
är. Jag tror en liten sång är, för nu kan jag tillåta mig själv att vara, ta hand om det. På ett helt annat sätt. Genom att bara tänka på det.
Mm. Ja.
För att i vanliga fall, om man är, för min del i alla fall, om jag hamnar i någon sorts där, nu är jag ångestig som fan, ja, men då sätter vi igång tvn, vi snackar med polare, vi spelar spel, gör allting för att bara trycka undan det.
Precis, du dopar mina borta liksom.
Ja.
Mm.
Men istället så gör det så mycket mer, för min del i alla fall, att bara tänka på det istället.
Ja, vilket är helt sjukt.
Kan jag läsa det?
Som
ja, men så, kan jag läsa det? Kan jag någonting åt det just nu? Nej, släpp det.
Ja, men verkligen, det är okej. Okay.
Mm.
Alltså, även om det inte är okej, okay, för att det känns ju inte bra, så är det fortfarande, som du säger, insikten. Vad har jag kontroll över och vad har jag inte kontroll över? Alltså, den gör så mycket. Även om den är pissjobbig precis i början, för att vi vill ju gärna ha kontroll. Men ja. Jag tycker det ligger en lindring i att inte ha kontroll över något heller, för då kan man verkligen bara lyfta på händerna i försvarsställen och säga, jag kan inte göra något åt det ändå.
Jag hade för någon vecka sedan, det var så här, 8:30 på kvällen, jag körde mitt ut i skogen på väg hem ifrån jobb och jag satt och oroade mig för någon räkning.
Mm.
Men sen varför ska jag åt detta just nu?
Ja, exakt. Jag sitter i en bil 9 på kvällen i skogen.
Just nu kan jag inte göra någonting åt det. Yep. Så varför sitter jag och oroar mig för
det? Precis.
Släpp det.
Mm. Ja, och jag tror också att många har katastroftänk.
Mm.
För att man, vissa har ju omfamnat det här och vad är det jobbiga. Men då tror man att man hinner bygga upp ett försvar. Mm. Om man tänker ut det absolut värsta som kan hända, för då är man beredd. Och det är alltså också inom psykologin att hjärnan gör så, det är normalt att ha katastroftänk.
Ja.
Men det är också intressant, för det är helt åt andra hållet. Var inte nog med att den där räkningen som jag tänkte på 9 på kvällen mitt i skogen, då ska jag börja tänka på att tänk om jorden går under och tänk om typ alla kossor dör, vi aldrig mer får mjölk. Nej, men jag vet inte. Alltså, den är, ja. Och inget av det där kommer ju hända. Alltså det är otroligt få procentuella möjligheter för det.
Ja, ja, men det är konstigt ändå hur man kan snö in på sådana grejer som absolut inte gör någonting i stunden.
Mm.
Varför oroar man sig för detta just nu när man inte kan göra någonting åt överhuvudtaget?
Men det är som att peta på såret.
Men sådär, varför nojar man sig för det? Ja, men som då, 8:30 när jag kör mitt ute i skogen en lördag kväll.
Mm.
Även om det har varit mitt på dagen har jag inte kunnat göra någonting åt det. Även om det har varit måndag så har jag inte kunnat göra någonting åt det överhuvudtaget.
Nej, men precis. För även om det är rätt dag och tillfälle att ta tag i något, har jag inte resurserna till det, så kan det ju fetkvitta mig. Jag har också skrivit upp att vi gärna är vanemänniskor, att vi väljer bekanta grejer och att hjärnan är formad att den hatar förändringar. Det är också något obekvämt.
Hur tänker du då?
Jag tänker att man ibland väljer destruktiva mönster bara för att det är bekvämt, för att det är igenkännligt. Och vi är inte alltid medvetna om att det är ett destruktivt mönster. Typ som om man nu tillhör den familjen som kanske aldrig pratar om någonting, om man sopar allt under mattan, kan känslan vara ganska överhängande att man fortsätter välja de levnadsvanorna fast man inte är medveten om det. Man kanske väljer grejer som påminner om det man är uppväxt med. Med risk på att bli freudiansk här nu också. Det är samma grej som att folk som lever med missbrukarföräldrar gärna hamnar i förhållande med missbrukare. För att det är bekvämt, för att man känner igen det. Även om det är pissjobbigt så är det något man har kontroll över, för man kan styra över det, tror man.
Vana, som du säger där.
Mm. Och hjärnan hatar tydligen förändringar, för den kommer göra allt för att tala om för oss att det här är något jättedåligt när vi genomgår förändring. Typ det vi gör mot vår kropp när vi tar smärtlinjer med chili, det är det hjärnan gör mot oss när vi utsätter den. Och då är vi såret helt plötsligt, eller smärta.
Men det där är så svårt att inse också.
Mm. Och därför ska man kommunicera.
Det är som någon som har missbrukat föräldrar och blir missbrukare själv till exempel.
Mm.
Jag tror inte de är inser varför de blir missbrukare.
Nej. Ja, eller typ hellre bara skyller på det.
Ja.
Då tar man också sitt ansvar från det. Liksom. Men min favorit är folk som har missbruk. För när vi säger missbruk idag så tänker folk, folk som sitter med heroin och nål i armen eller någonting. Där är så mycket man kan missbruka i mindre mängd, men det är fortfarande ett missbruk.
Sociala medier.
Ja, ja, men till exempel.
Väldigt, väldigt mycket idag.
Eller typ den som bara, men det är ändå lördag, då ska jag supa. Mm. För att det hör till i svensk kultur.
Ja, det där är nog, det där är vanligt framförallt i Sverige. Det är konstigt om man inte dricker.
Exakt. Den är också intressant, hela den.
Det är det bästa med att ta ett körkort.
Just det.
Jag kan slippa att dricka.
Jag kör ändå. Den är bra. Nej, men alltså att folk inte ser det för ett missbruk. Eller vi bortförklarar det och sopar den under mattan för att men det är inte så illa. Eller det går inte ut av varandra. Eller jag är ändå inte otrevlig när jag är full. Eller... Det är jättemånga sådana. Och det är som vi verkligen bara bortförklarar det, istället för att möta elefanten i rummet.
Mm, verkligen.
Fascinerande. Varför ska man kommunicera? Och det är så intressant, för att kommunikation kanske man tycker är jobbigt, för att det är jobbigt att prata om jobbiga grejer, eller det är jobbigt att ens konfrontera andra med jobbiga grejer. Men faktum är att det ligger en stor lättnad i det, och det är det faktum att vi inte är ensamma med någonting. Det är så många gånger man pratar med folk, till slut när man får dem till att öppna upp sig, som de bara lättnas över att de inte var ensamma om den situationen. För det är det man tror, att man är ensam om det, för att ingen annan pratar om det. Men det gör ju att eftersom vi är flockdjur så känner vi en tillhörighet.
Men inte bara det, just eftersom vi är flockdjur och är del av en större flock. hur ska flocken kunna veta om det är något som är dåligt, eller hur ska vi kunna veta att det är något negativt med flocken om vi inte pratar om det?
Precis.
Visst, man har en viss instinkt till att kunna känna av när någonting är fel, men om jag frågar dig till exempel, är det något som, ja, men är det något som är fel, och du säger nej, då blir det obalans.
Mm.
För att jag känner fortfarande av att det är något negativt. Exakt. Och något som är fel.
Mm.
Fast du inte säger att det är något som är fel.
Mm.
Och då rubbas ju hela den där tryggheten man ska ha i en flock.
Klart det, ja. Och sen också tänker jag att alla dina, du har ju ändå haft några sprön ute utan att veta om kanske vilka som är, för att en hel del är omedvetet. Men du läser ju av en situation, en person, en omgivning. Och sammanfattningsvis med all den faktan du får in, kan du någonstans dra slutsatsen till att okej, någonting är knas. Om jag då svarar nej, det är det inte, så kommer ju du ifrågasätta alla dina metoder och dina instinkter och intuitionsbitar till att du fick in den här informationen.
Ja.
Och då kommer du någonstans börja tvivla på det och kanske inte lyssna på det mer. Och redan där har du distanserat dig från dina viktigaste verktyg, dina överlevnadsverktyg.
Mm. Ja, men det gör så mycket.
Mm. Och sen har vi också det här att om vi då är i en flock, någonting är fel, men bara en del av flocken kanske känner till det och vill någonstans sopa det under mattan för att inte, jag vet inte, det finns så många anledningar, för att inte utsätta den resten av flocken för smärtan eller whatever. Men när det uppdagas så känner ju resten sig av den flocken som inte fick veta eller del av kommunikation, de känner ju sig utanför.
Mm.
För det är ju ett sätt att utesluta också. Alltså vi gör ju grejer som typ när man har barn så kanske man inte berättar din sköldpadda dog för jag körde över den. för att vi vill någonstans skydda dem från den smärtan för att vi själva upplever den som jobbig och obehaglig.
Fast det är viktigt att lära sig hantera sorg och smärta samtidigt.
Ja, precis.
Skyddar man barnen så mycket så blir det ett helvete när de väl kommer ut.
Precis.
Och inte har någon som hjälper dem med sorgen och smärtan.
Ja, för då har vi fråntagit om deras verktyg, alltså utveckling i det. Japp. Oh yes. Så det vi tror att vi skyddar barn från idag kastar vi egentligen bara ut dem till vargarna utan något jävla skydd alls inför framtiden.
Jag tycker det är viktigt att få lov att vara ledsen. Man ska få lov att skada sig och göra misstag framförallt.
Mm. Ja, och ha ont.
Det är så viktigt att känna alla de sakerna som barn.
Ja, gud ja. Alltså som sagt, man vill nog skydda som förälder. Men man gör en jävla björntjänst där alltså.
Motsvarigheten är väl egentligen att kastas in i ett helt nytt jobb. Fast man får inte reda på hur man gör jobbet.
Mm.
Det är exakt samma sak.
Här, du ska redigera detta, men jag har aldrig hört en dator. Synd.
Synd, det är dags nu.
Mm,
det är exakt samma grej egentligen.
Mm.
Fast det är så mycket viktigare. Just för, som barn att få lov att känna alla saker, misslyckas med alla saker.
Allt är jobbigt också.
Känna besvikelse, vara uttråkade.
Mm.
Alla de sakerna, det är så viktigt att få känna dem när man är barn. Så inte det kommer när man är 18, tagit studenten, inser att man är arbetslös och bara, aj.
Aj. Ja, men det är så jävla sant och jag tror det är jättevanligt idag. Det märker jag ju själv på dagens ungdom att de har ju inga verktyg alls. Whatsoever.
Mm.
De är inte beredda. Och de har dessutom fel sorts verktyg, för de har ju allt som de kan ta sin dopamin för. De har så mycket social media, de har så mycket tillgång till nikotin, alkohol, you name it, där man bara ballar åt fel håll istället för att lära sig att stanna i det.
Ja.
En intressant grej jag snubblade över för ett tag sedan, som jag insåg att fuck, jag gör ju detta, det är det här med när folk blir ledsna. Om någon gråter så är det kutym att man plockar fram en näsduk, man tröstar, man kramar om. Jag tror väldigt många kan komma ihåg att de tidigare har sagt, gråt inte eller var inte ledsen. Och så vill vi fixa det utifrån.
Mm.
Men det är tydligen det absolut värsta man kan göra. För att, nu ska vi se om jag kommer ihåg det rätt. Nummer ett, så validerar du inte deras känslor. Vilket i sin tur signalerar att de här känslorna är inte okej för dig att ha. Alltså om hela flocken går in och börjar krama och trösta, så är det ju ett sätt att varna den personen att det här är fel. Det blir en sorts smärta i sig. Och därför försöker vi undvika det i framtiden. Eller vi håller oss starka för att inte böla inför folk. Det här med att lägga fram en näsduk till någon också, det är ännu en gång att avbryta dem mitt i sin process. Man ska tydligen vänta tills någon ber om en näsduk och förstå.
Aha.
Och man ska tydligen också så här, man kan validera, jag ser att du är ledsen, eller fan vad det här låter som att labba. Eller man kan typ, ja, det. Eller så kan man till exempel bara stå där och vänta in tills de signalerar vad de behöver. Och den är skitjobbig, för det är något jag hatar att vara passiv.
Men det behöver inte vara mot mig i alla fall.
Så om du bälar så...
Då vill jag bara ha en kram.
Du vill bara ha en kram.
Det är bara det.
Jo, men det är just det, att få lov att vara ledsen klart. För att någonstans när vi är ledsna, om vi säger att vi bryter ihop på någonting, någon dog eller något, så behöver vi stanna upp i det, precis som med peta på såret.
Mm.
Och bara känna efter, varför är jag så här jävla ledsen? Vilken bit är det som jag undast? Och därefter kan vi, okej, nu har jag identifierat skadan eller var den kommer ifrån.
Mm.
Då kan man börja antingen jobba på det eller bara acceptera den.
Ja.
Men tydligen ska man som sagt inte bara kasta sig på folk när man är ledsna och bara panikartat göra någonting åt det.
När visar man paniken så hjälper inte det heller.
Nej,
om man visar att man inte vet vad man ska göra så... Mm. Som man inte gör en there there.
Ja, men exakt. En sån klappa på axeln grej. Och det är samma grej när den yngste... Jag minns när han trillade första gången och skrapade upp ett knä. Då hade jag någonstans fått med mig detta att inte springa fram och bara... Typ antingen skälla ut dem. Jag sa ju till att den skulle klättra där. Eller bara oj, 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 typ så här blåsa upp det. Utan man ska stå helt lugnt och bara... Hur gick det? Gör det ont? Vill du ha ett plåster? Ska jag krama dig? Alltså att man checkar av.
Ja.
Och det funkade asbra. För dels så spädde jag inte på det. För jag har ju sett andra föräldrar som får fullskalig panik av allt. Så att barnen själva blir panikiga liksom. Men ja, det kändes så skumt att vara så passiv. Och det får mig också tänka på typ den yngsta. Vi var ju iväg, ska vi se, du och jag och den yngsta var på en klätterställning vill jag säga. Nej, det var ännu mer. Det var en klättervägg när vi är i Kungsbygget.
Just det, ja.
Och hon har ju sina issues. Så vi visste ju. Vi var ju beredda. Det är det som är så kul. Men omgivningen var inte beredd.
Nej.
Så hon började klättra. Och givetvis som alltid. Så lyckades hon inte på första försöket. Så då bröt hon fullskaligt ihop.
Allt är omöjligt. Allt suger.
Ja, alla kan dra åt helvete.
Ja.
Mm. Jag vill dö. Den är min favorit.
Just det.
Och vi stod så lugna och bara tittade på. Medan instruktören måste ju ha trott att vi var riktigt sjuka i huvudet. Här stod två vuxna människor och ett barn som bryter ihop. Och bara, jaha. Och jag älskar också så här, typ när hon gav sig på det andra gången så var det fortfarande samma reaktion fast hon kom lite högre upp. Och då skrek hon väl också så här, det går inte.
Mm, omöjligt.
Och jag tror det var du eller jag som bara sa, nej, det gör det nog inte. Och då tittar på som vi var dumma i huvudet.
Ja, men det är där någonting man har lärt sig just med henne. Att man bara lägger en pärlplatta eller någonting.
Ja.
Det kan bli omöjligt att hata världen.
Mm.
Världen är emot en.
Mm.
Allt är riggat för att hon inte ska lyckas med att lägga den här jävla pärlplattan. Och varje gång man ger sig... Så lägger sig emellan, försöker trösta eller vad som helst.
Oh, ja,
det funkar aldrig, det blir bara värre.
Det blir värre, ja.
Men om man bara lite lätt skämtsamt håller med kanske eller skiter i det så blir ett helt annat go.
För då får hon chansen att gå igenom alla dem.
Ja, då går hon igenom allting själv och ger sig oftast på det igen och lyckas.
Ja. Japp. Utan att vi peppar, du kan och på det igen och jo då eller du.
Ja.
Ja, och jag tror det är viktigt. För då får man de verktygen.
Ja.
Att okej, okay, när grejer går åt helvete. Ja, det här gick åt helvete. Vad kan jag göra åt det? Kan jag göra något åt det?
Jag tycker det någon gång också att hon har fått ett sånt flipp och att allt är omöjligt. Och så har gått fram och börjat ta bort sakerna. Och bara, men då skiter vi i det. Går det inte så struntar vi i det.
Ja.
Men då har hon ändå stoppat mig och vill testa igen och sen lyckas hon.
Och så blir det skitbra.
Ja.
Yep. Det är då man har fått de bästa resultaten.
Japp.
Men om vi ska typ så här, börja så här knyta ihop säcken.
Mm.
Finns det några do's and don'ts inom kommunikation och smärta? Det är en jävla intressant fråga.
Do's and don'ts tycker jag definitivt är att kommunicera. Alltså just sluta inte kommunicera.
Precis, den är en jättedo.
Jag tycker att många problem vi ser omkring oss framförallt. Om man ska klappa sig själv på axeln så har vi en väldigt bra kommunikation.
Mm.
Vi kan prata om allt och inget.
Mm. Men, och det är ju för att man är avslappnad i det och känner sig inte dömd i det heller.
Ja, men verkligen. Jag känner att jag kan komma och prata om allt med dig. Och jag känner mig aldrig dömd, utan jag känner bara att jag kommer få en bra åsikt.
Ja, tack.
Jag vet inte om det är korrekt åsikt, men en ärlig åsikt får man säga.
Men där är någon sån sidogrej. Det är ju för att vi inte dömer varandra.
Mm.
Precis som du säger, här är ändå ett förhållande. Jag kan komma till den här personen om allt. Bara så, du, jag har dödat grannen. Så kommer man ändå inte bli dömd. Men det är ju en frizon. Men jag tänker att det finns andra situationer i livet där man bara, shit, det här är inte en frizon. Den här personen kommer inte tycka om vad jag har att leverera fram.
Mm.
Och där kan jag tycka att det funkar. Kanske ibland bara för min egen sinnesfrids skull, men ibland för den andra personen, alltså mottagaren också, att förvarna. Nu har jag något jobbigt att ta upp för dig.
Mm.
Du kommer inte bli glad.
Men det funkar bra, då får man en liten förvarning.
Ja.
Det funkar skitbra.
Sen händer det ändå att folk fucking snear. Och den tror jag är viktigast att komma ihåg inom kommunikation, för det är därför folk inte kommunicerar. För de är rädda för konfrontation, att folk snear, att de inte tar det bra.
Men det är också att man inte är van vid det.
Ja.
För eftersom, ja, men jag är mer uppvuxen på det svenska sättet, och ser jag något orättvist alltså utomhus när man bara är ute någonstans, då är min reaktion oftast som de flesta andra i Sverige, att man struntar i det, man lägger sig inte i, medan du lägger det i.
Ja.
Men bara det är en jävla skillnad.
Ja. Ja, men visst är det. Och jag tror också det har att göra med hur jag är uppväxt. För att du har aldrig blivit skälld på.
Nej, inte jag kommer
ihåg. Du har inte blivit skreken på. Du har inte...
Inte av föräldrar.
Nej. Ja, men du har inte fått den reaktionsflippen från någon.
Nej.
Medan jag har fått bara den reaktionsflippen. För jag är ändå uppväxt med sydländsk kultur där man skriker som fan. Och där man får stryk när man gjort något fel. Och det sjuka är att det är till och med metoder på hur man ger stryk. Det är så här, places you can hit utan att det gör för mycket skada. Det är helt sjukt. Men det är en annan så. Det är ett annat avsnitt. Men jag är så van vid det att jag ska inte säga avtrubbad, men än en gång, jag känner en viss kontroll av oss situationen.
Mm.
Okej, den här personen skriker, den är i affekt.
Ja.
Jag kan tackla det för att jag tar inte åt mig personligt av det. Eller bara, okej, jag gör något jättedumt, den här personen flippar på mig nu. Jag får stå klart, det är kastet liksom. Medan den som inte är van vid det kanske bara, oh shit, det här var skitjobbigt, jag ska aldrig mer kommunicera.
Mm.
Så var beredd på reaktionen från en kommunikation, men också än en gång ta till det verktyget att, kan jag göra något åt detta just nu? Nej. Låter personen få ha sitt flipp klart. Typ som folk som bälar. Att
ja.
Låt dem få gråta klart. Så tar vi nästa steg.
Det är viktigt att få lov att vara arg också.
Ja.
Det är skitviktigt.
Ja, det tycker jag är nästan viktigast. För det kan jag tycka är jobbigast som kommer från det sydländska. När man möts av den här otroliga passiviteten. För jag kan säga direkt, labb hade inte funkat i alla situationer. Det triggar mig mer. För att jag inte får gehör i den grejen jag har fråga om. Och där jag kan tycka att överlappningen där är viktigast för den som ska ge hör. Då kan jag inte ha svar på tal direkt, men att de någonstans kanske säger, vet du vad, jag vet inte vad jag ska svara nu, kan jag svara om en stund?
Ja.
Men när man säger så måste man också svara om en stund. För det finns någon som säger, jag kan inte svara på det nu, men man har aldrig fått ett svar.
Men det har ju son gjort vissa gånger. Han behöver tänka på vad han ska säga.
Yeah.
Sen försvinner han bara in på sitt rum.
Yep. 2 veckor senare har det kommit fram till något. Nej. Yeah. Uffe. Men ja, då har vi do's and don'ts framförallt. Det är ju kommunicera, sluta inte kommunicera.
Våga kommunicera.
Ja, och våga ta folks reaktion.
Ja.
Och jag tror det handlar också om att inte ta det personligt. För väldigt många tar det personligt. Utan man bara någonstans bara, du är arg.
Ja.
Då får du lov att vara
arg. Ja, men bara det också att våga, för det pratade vi om igår när vi körde ute och körde. Just hur vanligt det är att inte våga, men hur ändå ovanligt det är att kommunicera om sex öppet.
Mm, det är en sån jättetabuämne, vilket är konstigt.
Samtidigt vet jag inte om det är tabu eller är bara någonting man är inlärd med att inte göra.
Men det är också konstigt som vi sa, man pratar om vissa sexuella grejer jättemycket, men vissa grejer, nej, känslor.
Mm.
Nej, det pratar vi inte om.
Det är gärna skryta om eller bara förmedla att man har sex om man gjorde det här och det här. Men problem eller någonting, det är väldigt ovanligt att prata
om. Precis, exakt.
Det enda öppna problemet är kanske att man inte får sex.
Ja,
det är väl typ det.
Ja, men inte resten. Det är jättekonstigt, men jag säger egentligen inte.
Reklam för kommande podd, Snuskpodden.
Ja, den
kom på en till, igång. Smiskpodden.
Smiskpodden. Det är snittteknik, va?
Ja.
I alla fall. En viktig don't som jag skulle vilja flagga för, det är att inte fly till sina dopamin go-to direkt. Alltså verkligen, nu är det jobbigt. För att jag tror man ska hitta något mellantingsverktyg som funkar för en själv. Jag är en sån som när jag hamnar i affekt så är jag väldigt verbal, och många gånger precis innan så kan jag hinna känna in att nu kommer det här inte gå bra, att jag har inte rätt förutsättningar för det, och då vill jag gärna lämna miljön en stund. Det vill säga, jag går inte åt sidan och ignorerar personerna, jag sticker inte ner näsan i mobilen, men jag går iväg, och det är ett mellantingsverktyg tycker jag för mig. Men för andra kanske det är, ja men vissa kanske gillar att gå iväg, vissa kanske vill skrika, vissa kanske vill ha sönder något. Det kan jag också känna igen.
Ja, helt tvärtom, jag bara skriker.
Ja.
Nej, det är inte.
Eller slår ner en
staket. Nej, men där är jag tvärtom, jag är väldigt implosiv.
Mm.
Jag får oftast inte ut mina känslor just för att jag inte är van vid att göra det.
Nej.
Så jag håller inne det.
Ja.
Det är ju fler gånger jag har så skällt ut barnen för att de har gjort någonting mot dig när de har gjort någonting annat. Det har, jag tror aldrig har hänt om de har varit tradiga mot mig till exempel.
Nej, eller typ hittat på någon skit här ute. Eller?
Nej. Ja, nej. Nej, det är när de är orättvisa mot dig i första hand. Mm. Men annars är jag väldigt impulsiv av mig.
Och det är inte heller nytt.
Nej, det är inte det heller. Man får hitta mellantinget. Lära sig att veta när man ska skrika och inte.
Ja, men inte så. Ja, och våga. Våga visa känslorna liksom. Har vi några tips för nybörjare i kommunikation och ta i tur med smärta? Jag vet vad jag har, men jag är nyfiken vad du har.
Våga känna efter.
Mm.
Och våga förmedla det.
Ja. Ja, den var faktiskt ganska bra och enkel. För jag hade skrivit upp typ stanna i det och analysera det. Den är min favorit. Ja. För jag är en väldigt analytisk typ. Jag frågar gärna mig själv varför. Varför blev jag så arg nu? Varför blev jag triggad nu? Varför gör
det? Det är jag också. Varför känner du som du gör nu?
Precis. Den är nästan mest spännande.
Framförallt, känn ingen skam.
Nej, faktiskt skam.
Det vill säga, man, att det finns ingen skam i att fråga om ett problem. Det är Nej. Ingen skam i att ha ett problem eller Nej. Känna ett problem. Tvärtom, jag tycker det är en jävla styrka att våga prata om det.
Mm. Och den som vill bemästra oss, alltså utan en sorts skam på en där, då har de andra egna issues.
Ja.
Det är inte ens din.
Våga känna sina egna brister. Ja, men lite så här, det behöver inte vara brist heller, men våga känna efter hur du känner.
Ja.
Det tycker jag är skitviktigt.
Ja, men jag håller med. Helt och hållet. Men det är så intressant med skam också, det är något vi inte föds med.
Just det.
Ja, för vi föds med, automatiskt med rädsla, lycka, alltså alla de här grundläggande. Men skam är någonting vi tydligen lär oss. Det är en kulturell och civilisationsgrej. Därför har vi så svårt att förhålla oss till den också.
Mm. Intressant.
Ja, och kollar man i hjärnan var skam utvecklas efter vi har fått lära oss det, så ligger det jättenära njutning.
Aha.
Vilket blev riktigt då weird. Därav typ så här, men jag tänker på så här förnedringsgrejer och sånt där folk helt plötsligt bara slår slint och bara går igång på det. Det ligger där jättenära, för det är en utvecklad känsla. Det är ingenting vi har automatiskt.
Aha.
Mm. Det blir som battery shit, crazy shit liksom.
Verkligen.
Mm. Ja, men det här var skitspännande och kul. Ut och ha det jobbigt, gott folk. Stanna i det jobbiga, det är nog vår grund.
Våga känna efter.
Ja. Så tackar vi för detta.
Tack så mycket.
Tack för att du ville sitta här bakom micken. Var det jobbigt?
Ja.
Vad bra, då får du stanna och känna i det.
Tack så mycket.
Analysera varför.
Nej, men det är bara övning. Jag är inte van vid det så.
Ja. Tack.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Hokus Pokus. Vill man veta mer kan man gå in på www.frustorm.se eller på Instagram frustorm_. Vi syns och hörs.